Har du någon hemlighet som absolut ingen i hela världen vet om? Något du går och grämer dig över, ältar och tycker känns jobbigt? Eller kanske bara något som du inte tänker på så ofta men som du ändå inte vill att någon annan ska veta? Ja, varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. I dagens avsnitt av Dumma människor ska vi prata om just den där tendensen. Varför håller du någonting hemligt? Vad händer om du berättar det? Och hur påverkar hemlighetshållandet oss dumma människor? Varmt välkomna till ett avsnitt om hemligheter.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer.
Mm.
Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA.
Jag fick en hemläxa av dig, Björn, inför den här inspelningen och blev uppspelt för att jag tycker läxor är kul. Du sa att jag skulle tänka ut någon hemlighet, eller liksom komma på någon hemlighet som jag har. Det tråkiga är bara att det är omöjligt för mig, för jag har nämligen inga hemligheter. Som trogna lyssnare av den här podden vet, så är jag ju sån här glapp, såll, käft. Alltså jag har liksom, jag kan absolut ha ambitionen att hålla saker hemliga. Men det är av samma sätt som jag inte har några som helst dolda talanger. Kan jag något så vill jag liksom gärna säga, kolla alla när jag jonglerar med apelsiner. Så jag är inte bra på att ha hemligheter. Jag är ganska bra på att hålla andras hemligheter.
Ja.
Om jag bara påminner mig om att de är hemligheter. Men de kan ju inte sitta här i podden och berätta.
Nej, du menar du failade min...
Ja, det jag vill bara inleda
med. You had one job.
Exakt, inleda med och erkänna det. Men sen kan jag säkert komma på en och annan.
Jag tänker att du kanske kommer att liksom inspireras lite grann när vi pratar och komma på någonting i stunden. Och sådär.
Så brukar det bli.
Men det skulle också kunna vara så att du tillhör de här 3% som i en studie då, som jag nu ska referera, svarade att de typ inte hade någon hemlis. Så här, det finns en man som heter Michael Sleepian. Han är psykolog och professor i management vid Columbia Business School. Mm-hmm. Och han är världsledande forskare på det här, är besatt av det här med hemligheter.
Forskare i management? Ledarskap?
Ledarskap, arbetsplats, arbetsliv. Alltså en psykolog med lite den inriktningen. Sådär.
Kul.
Organisation. Mm. Ja. Och han har vikt egentligen hela sin forskargärning åt detta med hemlisar.
Gud vad gulligt.
Precis. Och mycket av den forskning jag tar upp idag kommer från honom. Mm. Men det kommer också vara en del annat. Men det ska börja med en sån studie som han gjorde med mycket stort antal svarande som fick berätta om vilken typ av hemlisar de hade. Och så kodades de här svaren i 38 olika kategorier. Mm. Och i den här studien då så visade det sig att 97% satt och liksom tryckte på något. Och har du någon idé om vad som är vanligast?
Nej, jag tror att jag behöver inspiration. För när, just när du säger det så känner jag mig som de här 3%. Ja. Jag förstår att det är ju absolut inte.
Det är blankt. Det är ett stort,
ja, det är blankt.
Stort ingenting.
Du behöver hjälpa mig.
Ja. Vet du vad, vi gör så här. Att jag drar de vanligaste.
Ja, jag gör det. Bra. Gud, jag är inte till någon hjälp idag.
Runt hälften hade någon hemlighet som hade att göra med att de hade brutit ett förtroende. Alltså de hade liksom svikit någon på något sätt. Att någon har gett en ett förtroende på något vis som man har brutit.
Har man
mot.
Läckt en annans hemlighet?
Ja, det skulle väl kunna vara, till exempel. Ja. Mm. Alltså någonting som man känner sig väldigt skamsen över. Mm. Och därmed håller för sig själv. Då.
Mm.
Så att det var en vanlig kategori. Att man ljuger om eller gjort något omoraliskt kopplat till pengar och ekonomi.
Ja, just det.
Över 60%.
Gud, det här är ju, om det inte redan är ett inspelat avsnitt i någon mån, så är det ett eget avsnitt. Det här med så här, roffa åt sig mentaliteten när ingen ser.
Ja, att man har gjort någon liten oskön grej någon gång i livet kanske som man skäms över. Runt 30% stöld i någon form, någon gång i livet, som man håller tyst om. Men vet du vad som är den allra, allra vanligaste hemligheten?
Killar ljuger om sin längd på dejtingsajter.
Nej.
Men den är vanlig, det sa vi i något annat avsnitt.
Ja, och att tjejer ljuger om sin vikt då.
Ja, just det.
I rättvisans namn.
Ja.
Nej, det är extra relational thoughts and sexual behavior. Alltså att man tänker på att man har romantiska eller sexuella tankar om andra.
Det vågar man knappt ens erkänna för sig själv, för då har man inte lyssnat på dumma människor där vi berättar att det gör alla.
Ja.
Herregud, du vore mer störd om du inte gjorde det.
Precis så.
En ordningsfråga här, en stadgefråga. För att det ska klassas som hemlighet, ska man inte ha sagt det till någon?
Jo, det här kan vara sånt som man så att säga har sagt till någon enstaka person. Sådär.
Ja, men generellt så håller man det här för sig själv.
Japp, precis. Mm. Och sen så andra vanliga kategorier då var att man hade någon kärleksaffär i någon form, har eller har haft. Att man är väldigt missnöjd med någon eller något på jobbet. Sådär.
Är det en hemlighet? Det är så... tycker chefen är så dum, det är en hemlis.
Det kan vara att jag hatar mitt jobb kanske.
Ja.
Kan man tänka sig.
Ja.
Det är så här breda kategorier.
Ja.
Ja. Hur som helst, det här är väldigt allmänmänskligt då, att gå runt och hålla på hemlisar. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa. Jag tänkte att vi gör en sån kronologisk resa från barndomen.
Ja, roligt.
Faktiskt, det var kul att läsa om. Det finns en forskare där som heter Joan Peskin, kanadensiska, som i början på 90-talet började intressera sig för den här frågan med barn och hemligheter. När började de kunna hålla hemligheter? Hon fick den tanken när hon hade en 3-årig son, Jeremy.
Känner igen mig, reagerar starkt, Joan.
Han tyckte om kakor. Var ingalunda en unik 3-åring på det sättet. Och brukade, alltså hon gömde dem i något skåp, i någon burk, och han visste var hon gömde dem. Så att de hade någon rutin där han liksom brukade klättra upp och förse sig med kakor. Det där känner jag också igen, att man på något vis man så här, försöker gömma godsakerna, men man liksom orkar inte.
Nej, men det är också en liten test av liksom, folkdisciplin. Så det borde egentligen räcka att Jones barn vet att man tar inte kaka.
Men plus att jag tycker att det är något gulligt.
Nej, det är så gulligt så jag dör.
Det är sjukt gulligt med så här, 3-åringar som klättrar upp på så här, diskbänken och plockar ner en kaka. Så, här. Så att, hon kanske funkar lite grann som jag och typ gör inget åt problemet riktigt. Så där. Och en dag så hade Jeremy ett litet bekymmer då, som var så här att han ville ha en kaka, men hans mamma var i köket. Så han sa till henne då att gå ut ur köket för jag vill ta en kaka. Är du med? Känner du igen det här från din? Vad tänker du att det var som hände där? Vad är det Jeremy saknar för psykologisk färdighet?
Då saknar han det här filtret som så här, vem ska få informationen och inte. Alltså impulskontroll, att så här, jag kan behålla information för mig själv som inte min mamma vet om. Är det det vi far efter här?
Ja, alltså han kunde inte skilja sin mammas fysiska närhet från hennes, liksom, från det mentala tillståndet.
Ja.
Om hon inte är här,
då kan jag i hemlighet ta en kaka.
Ja, ungefär så. Han klarar helt enkelt inte att hålla hemlisar.
Nej.
För att Jeremy har inget theory of mind. Minns du vad det är?
Ja. Det är det här att liksom föreställa sig att man är den andra personen. Hur kan det vara för den andra personen?
Ja, att en annan människa har en, liksom ett annat perspektiv och en egen
värld.
En egen värld sådär. Det klarar inte riktigt 3-åringar. Så att hon bara, okej, där ska jag testa nu. Då drog hon till laboratoriet, eller snarare hon drog ut till förskolor och började testa ungar på det här sättet. Hon presenterade 2 olika typer av klistermärken för dem. Ett festligt glittrigt, roligt, och ett som föreställde en ängel som var så, det var en beige ängel.
Ingen tråkig ängel.
Jättetråkig.
Ingen glitter.
Nej, och alla barn uttryckte en tydlig preferens då för den här glittriga.
Partyängeln.
Och sen så introducerade hon någon slags Kasperdocka som kom och sa att den skulle ta den, vad heter det, klistermärke som barnen tyckte bäst om. Och hon kunde då notera att 3- och 4-åringar i regel hanterar det här på olika sätt. 3-åringarna var liksom oförmögna att vara lite smarta.
Och säga, jag älskar en beige ängel, ta inte tråkiga ängeln ifrån mig.
Ja.
Så att Kasperdockan skulle ta den man absolut inte ville ha ändå.
Ja, precis. 3-åringarna kunde inte hålla hemligt sin preferens för den här glittriga. Och blev av med den då. Medan 4-åringarna var mycket, mycket bättre på det.
Nu märker jag en tydlig koppling här mellan hemlighet och ljug.
Ja, precis.
Att hålla en hemlighet är ju att påstå sig inte ha information som man har. Eller att liksom,
På ett sätt, precis. Alltså det är ju,
för det här skulle lika gärna kunna vara Jones studie på barns ljugförmåga.
Ja, visst. Och där kommer lite andra saker in, alltså typ så här verbal förmåga och sådär. Men visst, alltså, om man ska göra någon slags gränsdragning så handlar ju hemligheter om att avstå från att ge information, medan lögner handlar om att, ofta om att
säga något som inte stämmer.
Just så att från 4 år så blir vi allt bättre på att hålla hemlisar. Och det har då i sin tur att göra med att vi utvecklar sån här theory of mind, det vill säga att börja förstå hur andra ser på världen. Och att andra har ett annat perspektiv på världen än vi själva. Och, så där. Och som påpekas då i den här artikeln, det här innebär inte att de här, alltså man ska inte bli upprörd egentligen över att de här 4-åringarna gör på det här sättet. Utan man ska inte tänka att de är små Machiavellis, som hon skriver. Utan det är snarare att det är en helt normal del av deras hjärnans utveckling. Så
Och kopplar man ihop det som då skulle kunna tolkas som nu börjar de ljuga, till att så här, nu börjar de faktiskt kunna undanhålla information. Och det är gissar jag att vi kommer konstatera med det här programmet också en himla fin färdighet som behövs.
Ja.
För tänk om den här informationen är något som skulle kunna skada dig eller skada någon annan.
Ja,
att precis. Faktiskt ransonera lite.
Exakt, sån här liksom radikal ärlighet. Att om man tycker att någon är ful i håret, att bara säga det är ju ingenting som kommer att vara bra för dig eller den
Nej.
Du säger det till.
Så
det är ju sällan det är vägen framåt.
Mm.
Där stod Olle och bredvid honom Bosse och Lasse. Och där var hemligheten också. Försök inte ha några hemligheter för oss, för vi tar reda på dem allihop undan för undan.
Vi ska börja gå in på hur hemligheter påverkar oss då.
Mm.
Vad tänker du?
Att ha dem tror jag kostar på.
Mm.
Att gå runt och bära på dem. Och det är väl därför folk håller på att låtsas att det är för någon annans skull som de berättar en hemlighet eller berättar om otrohet eller så, när i själva verket bara att jag står inte ut själv med att bära på denna skuld eller skam eller vad det kan vara.
Nej, precis. Du använder det här uttrycket liksom bära.
Ja.
Alltså som en tyngd.
Ja.
Det här liksom metaforiska språkbruket var det som allra först väckte den här Michael Sleepyens intresse för den här lögner. Han tänkte att han skulle testa det och gjorde det ett ganska festligt experiment.
Mm.
Mm. Hypotesen var så här. Att gå och liksom bära på en hemlis är så tungt, för att använda det här språkbruket då, att det faktiskt kanske kan hänga med in i fysiska världen. Han ville testa den idén, i hur vi uppfattar vår omgivning. Så att då lät han de här undersökningsdeltagarna han uppmanade dem att bara tänka på olika typer av hemlisar, personliga hemlisar, som till exempel otrohet eller så. Antingen stora av den typen, eller mindre hemlisar som inte var så laddade. Så det här gjorde jag ett litet brott mot normerna.
Ja, jag har inga kalsonger på mig idag.
Ja, precis. Och här så hade jag en otrohetsaffär som pågick i 1,5 år.
Ja.
Så här. Och sen så fick de här personerna titta på bilder av kullar. Och där kunde han då se att folk med stora hemlisar, alltså folk som hade fått tänka på stora hemlisar, uppfattade de här kullarna som brantare än personerna som hade primats med att tänka på små hemlisar. Och så gjorde han också något test med, de skulle slänga såna här små beanbags, du vet, såna här påsar med.
Ja, man kanske hade dem på gympalektionen.
Ja, just det. Jag bara funderade på varifrån.
Hack i sax fast påse.
Exakt i mun då. Var man kastade dem på varandra, eller vad gjorde man med dem?
Jag tror att man kanske jonglerade på knäna.
Ja. Just det. Det är alltså ett kroppsminne i alla fall av den där påsen. Så jag visste precis vad han pratade om. Jo, då fick de uppgift att slänga sådana här bönpåsar på något mål som var ett par meter bort. Sådär. Och han kunde då se att folk som hade haft sådana här primus, tänka på stora hemlisar, kastade längre. Alltså de överskattade avståndet. Så,
och kanske även tyngden på påsen.
Ja, kanske det.
Den är så tung så jag måste verkligen ta i.
Ja. Och den här studien lät ju som en sån här, vad ska man säga, en typisk studie som har svårt i replikering.
Ja.
Eller hur?
Ja.
När man har så mycket.
Jag tänker så här, hade jag varit person som ska säga, någon bara, sitt här och tänk på när du var otrogen i 1,5 år och sen ska du titta på den här kullen och känna efter om du tycker det är lätt eller jobbigt. Man bara, jobbigt. Alltså att det är så här, det finns liksom en, eventuellt att man kan genomskåda. Nu kanske jag fördummade hans exempel.
Ja.
Men dels det. Men sen när man väl vet om det, så kanske det är svårt att göra det.
Precis. Den känns lite skakig. Mm. Alltså redan där när man hör om det. Och det visade sig att den var svår att replikera.
Mm.
Varför har du pratat så länge om den då, Björn? Kanske du undrar.
Ja, varför har du pratat så länge om den då, Björn?
Jo, då ville Michael själv bara testa det här igen och se om det höll. Och han hade också svårt att replikera sin originalstudie.
Aj.
Men då började han liksom skruva lite på den, och istället för att bry sig så mycket om det var en stor hemlighet i liksom moraliska termer, alltså otrohet versus inga kalsonger på mig, så skar han det på det här sättet. Är det här en hemlighet som du går och tänker på väldigt ofta? Är det här en liksom hemlighet som tenderar att liksom ta över dina dagar? Är det, om jag får dig att bara tänka på det här, kommer det liksom verkligen att äga ditt huvud nu? Mind wandering kallar han det. Är det här en hemlighet som väcker mind wandering hos dig? Och med det måttet så lyckades han replikera den här studien då. Sen så brukar man säga att det ska vara så här oberoende forskarteam som ska.
Ja, inte kanske samma som vill bevisa sin grej.
Nej.
It's a secret.
Shut up.
Hela den här backstoryn kommer nu till min huvudpoäng, som är att Det finns ju då en rad problem med att hålla hemlisar. Jag tänkte att jag kan dra en liksom lista på det.
Ja.
Vad har man sett till exempel i Michael Sleipiens forskning och i mycket annan då, om hur vi påverkas av att hålla hemlisar? Ja, men en sån kanske ganska uppenbar grej är att de här hemlisarna är ofta viktiga för oss på något sätt, eller hur? Annars skulle vi ju säga det rätt ut.
Ja, exakt.
Om det inte var något som var, vi fäste stor vikt vid det på något sätt. Sådär. Och vi får inte heller hjälp eller emotionellt stöd med det här viktiga.
Nej, just det. Vi är ensamma i det.
Vi är ensamma i det. Och vad händer när vi är ensamma i någonting i vårt huvud? Jo, det drar ofta iväg katastroftankar.
Just det.
Alltså man tänker att, gud, alltså om folk skulle veta det här om mig, de skulle döma mig så otroligt hårt. Alltså jag skulle nog inte kunna jobba kvar. Och om jag inte kan jobba kvar, då kommer jag ju inte ha råd med hyran. Har inte råd med hyran för att gå på gatan. Jag kommer knarka över ett halvår om det här skulle bli känt. Alltså den typen av. Och man får inte testa den idén sådär.
Nej, just det.
Det bara går till sig själv tycker jag. Någon gång när man har gått och klämt på något och sen så när man väl sätter ord på det, så fort det lämnar munnen redan där känner man en slags lindring för att, men vänta du, det här lät ju inte så farligt.
Nej, exakt.
Och personen som sitter mitt emot ser inte alls ut som att den ska kräkas eller bara gråta eller skrika.
Eller ringa chefen,
utan bara ser helt normal ut och säger jaha kanske. Alltså man får, en direkt feedback som gör att man, att det blir mindre läbbigt sådär. Det är en så här väldigt tydlig effekt. Man har sett i forskning då att folk som går runt med hemlisar upplever att det, alltså de känner sig oautentiska, icke-autentiska. Jag är liksom inte en person som är sann mot mig själv och min omvärld. Det är en falsk jävel, kort sagt. Och det i sin tur föder massa självkritik och sådär. Vi oroar oss för vad som skulle hända om det läckte den här hemlisen.
Man måste liksom riskberäkna såklart.
Man måste riskberäkna. Och det i sin tur innebär ju då att man måste vara väldigt vaksam i många situationer. Alltså den här hemligheten gör ju att man ibland måste liksom konstruera ett liv som inte är riktigt sant.
Just det. Ja, i avsnittet om psykopater så pratade vi lite om det här, eftersom det verkade vara någonting som de hade ganska lätt för. Att man låg inte sömnlös, hade ångest över någon skulle komma på, utan allting handlade bara om den där praktiskt lösare.
Just det,
så här, hur ska jag bäst kunna lura dig att det visst är så att jag har körkort fast jag inte har det?
Och det är ju för att den lilla klicken inte bryr sig om brott mot normer.
Nej, just det.
Till skillnad från resten av befolkningen.
Exakt.
Då. Och det här handlar ju, hemligheter handlar ju ofta om just brott mot normer.
Ja, och, då, och logistiken där, att liksom gömma, för att det här, har du varit otrogen i 1,5 år så kommer du ju att ha varit otrogen i 1,5 år även 8 år senare, även om otroheten är slut, så är det fortfarande, det finns ju fortfarande där och är ju fortfarande något som kan komma upp, eller vad man ska säga.
Så att du är hela tiden tvungen att vara vaksam på vad folk säger, tänker, gör, så att du kan liksom justera din story på ett sätt som gör att den här hemligheten kan bevaras, typ.
Just
så.
Det.
Sen har vi den här andra biten då, som man också kunde känna igen på någon slags intuitiv nivå, att man oroar sig vad som händer om det kommer fram att man har hållit någonting hemligt. Alltså så här,
ja, just det.
Gud, det här behöver jag ju egentligen inte hålla hemligt. Men, men om jag skulle berätta det nu, då skulle ju alla förstå att jag har gått och tryckt på det här i 2 år, och det är problematiskt.
En ytterligare faktor i hemlighet som kanske är ett kapitel för sig, är det här med att hålla andras hemligheter. Person B berättar för mig att den har varit otrogen i 1,5 år. När den säger det så lindras den samvete. Jag behöver hålla inne på det här, men känner eventuellt, i den här konstiga situationen så känner jag personen som har blivit bedragen, eller den som har blivit bedragen med, eller vad det nu må vara. Vilket gör att det blir liksom en jättelogistisk utmaning för mig. Och när någon frågar så är jag liksom lojal mot hemligheten. Och från det att jag har börjat vara lojal mot hemligheten så är jag också en del av brottet.
Ja.
För det har man ju upplevt flera gånger i lite, kanske lite lightare version än att någon har varit otrogen. Att man så här, vet om att en kompis har gått på dejt med den där andra kompisens ex. Och i att jag vet om det och inte säger det, så är brottet redan där.
Ja.
Då spelar det ingen roll när jag säger det. Jag kommer fortfarande ha hållit klaffen om det för länge. För att det liksom...
Du är fortfarande en medbrottsling.
Ja.
Visst.
Can you keep a secret?
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 Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1 till 3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Det finns olika typer av hemlisar som berör oss olika mycket, och det är här jag ska återknyta till de här Sleipiens studier. Mm. Hans teori då om hemligheter, det är att om man från början tänkte att det är mycket den här liksom kognitiva kraften man behöver lägga på att upprätthålla hemligheten, eller upprätthålla, alltså precis det du är inne på, att liksom hålla ihop en historia eller så, att man hela tiden måste vara så vaksam och så i sociala situationer.
Ja, just det.
Man tänkte att det var ett så här huvudproblem.
Mm.
Men Sleipien gjorde den här serien med test om hemligheter av olika typ, alltså dels de här moraliska, och sen kom man fram till att
tankekrävande hemligheter.
Det är mycket viktigare att ta hänsyn till hur mycket plats det tar i huvudet.
Mm.
Det är det som är huvudproblemet. Mm. Senare forskning stödjer det då, att hemligheter som gör att vi hamnar i ältande och ruminering,
just det,
är det som är problematiskt. Mm. Snarare än hemligheter som kräver väldigt mycket av oss i sociala situationer.
Ah.
Det var någon sån studie där man tittade på hur hemligheter som folk upplever påverkar dem negativt, gör att de känner sig socialt isolerade, trötta och så.
Mm.
Och där var ration då att det var dubbelt så vanligt med lögner av den typen, sådana som skapade mind wandering, alltså ältande, som hemligheter som var knepiga att hålla i sociala situationer.
Mm.
Mm. Och sen har man också sett att hemligheter som, de gör så här skillnad mellan benign och malignant hemligheter, alltså sådana som är
godartade och ondartade, heter det inte, vad heter det?
Elakartade,
just det.
Det vill säga att
ondartade.
Den här hemligheten håller jag för att det är bra på olika sätt.
Just det.
I den kategorin kan vara att man kanske har fått ett förtroende av sin chef.
Mm.
Och känner att man så här, där höjer min status på arbetsplatsen, och jag fick det här förtroendet av min chef, och nu ska jag hålla den här hemlisen. Det kanske inte är superschysst, men det är grunden för ett gott syfte. Det är för företagets bästa. Så där.
Mm.
Eller det här att okej, jag håller på den här hemligheten. Det kanske är lite taskigt mot Rickard, som är den som blev bedragen, men jag håller ihop den här familjen eller så. Eller det finns ett överordnat syfte med att hålla den här hemlisen. Den typen av hemlisar var lite mindre uttröttande.
Ja, just det, behöver man inte moraliskt dividera med sig själv hela tiden om det är rätt eller fel, utan man har gjort en...
Precis.
Ja.
Och ytterligare då en sån åtskillnad var, vi pratade om skam och skuld.
Mm. Eller skum och skald, som du brukar prata om oftare.
Just det, trubadur-duon. Trubadur-duon. Att skam, det är den här känslan av att det är något fel på en själv. Man har brutit mot en norm och man vänder det liksom inåt. Jag är en sån otrolig sopa som aldrig kommer passa in. Och så kryper man ihop i en boll. Skuld är mycket mer inriktat mot att man har...
Jag är skyldig till att ha gjort en sak.
Jag är skyldig till att ha gjort ett specifikt beteende. Mm. Och den är mer konstruktiv. För då kan man tänka sig, så ska jag inte göra nästa gång. Eller så.
Eller jag kan sona det beteendet och så är jag fri. Liksom.
Precis, jag sätter mig i biktstolen, säger att jag gjorde det här. Och så är det klart. Liksom. Och där kan man se då att hemligheter kopplade till skam, eller som framkallar skamkänslor, då, som man kan vänta sig, är mycket tyngre att bära. Och mycket mer blir... så här mind-wandering, ältande hemlisar.
Jag får så ont i hjärtat när jag tänker på att 4-åringar börjar med det här.
Precis. Alltså...
För det, när du bad mig tänka på hemligheter, och jag är ju då i mitt vuxna liv är dålig på dem. På allas. Jag minns ju de där hemligheterna man som barn höll. Jag minns en gång, jag var på auktion på Gotland, jag kan ha varit 9 år.
Mm.
Och det var en stor träsäng som skulle ropas ut. Och man märkte att det var så här uppståndelse. Det blev så här riktig budgivning om den här sängen. Och den gick för då mycket pengar. Det här var praktpjäsen. Sen började jag leka med någon där på den här auktionen. Det var jättemycket folk. Och vi bara sprang runt och hoppade och jagade varandra. Det var jättekul. Och så när jag ska springa ifrån personen i fråga, så gör jag ett så jävla snyggt skutt. Och ramlar rakt på den liggande sänggaven till den här praktpjäsen som någon precis har ropat in. Jag känner hur det låter brak och förstår att nu är mitt liv förstört.
Ja, där tog det slut.
Springer vidare fort som fan, och sen så går jag raka vägen till mamma och säger att jag har ont i magen, jag måste sätta mig i bilen och vänta. Det var som att den sommaren var förstörd. Jag kunde absolut inte berätta det för någon.
Mm.
Alltså, jag vet inte hur jag ens minns det i mitt huvud, men jag känner det fysiskt nu. Jag kan inte ens, det låter ju så dumt, men jag bara såg framför mig så här, vi skulle bli utbuade och den här sängen förmodligen oersättlig och liksom såg framför mig hur det säkert skulle ligga så här efterlyst lappar, mataffärerna, alltså det är liksom, det är kört för mig nu. Det har jag liksom inte berättat för någon levande människa, och nu när jag berättar för dig så har jag fortfarande den här känslan att så här, det låter ju tokigt, men samtidigt så här, nej, det var en helt rimlig tolkning av hur viktig den där sängen var och hur stort mitt brott var.
Mm.
Men så blir det så himla sorgligt när man idag tänker på att så här, men vänta, tänk om jag bara hade sagt så här, mamma, jag sprang och så hoppade jag och landade på den här sängen, det var inte meningen, förlåt. Och mamma hade bara sagt, då går vi bort till dem och säger, hej, vi hade sönder er säng. Vad betalade ni för den? Det hade verkligen inte gått att lösa, det är ju inte hela världen.
Nej.
Men vad pratar vi nu? Goa 35 år senare, och det är fortfarande så här, lite lättad nu när jag fått berätta det för er poddlyssnare. Mm. Men barn går runt och känner så här.
Ja, absolut. Det är en sån grej som man som förälder verkligen, verkligen vill förmedla till sina barn, att de ska kunna komma till en med nästan vad som helst.
Det var någon som skrev, apropå typ så här, vad heter den där phishing-nätet, sexgubb-grej. Alltså hur ska man göra för att ens barn ska våga berätta sådana saker för en? Att man skickat en bild på sig själva i trosor. Liksom, och att så här, tidigt etablera att du kan alltid berätta alla hemligheter för mig. Särskilt de som liksom gör ont i magen och känns jättejobbiga och där någon har sagt att du inte får säga det.
Mm.
Så du kan alltid berätta hemligheter för mig. Jag har redan försökt med Max som bara kollar på mig som en banan. Va? Vad pratar du om?
Ja, just det.
Han har inte förstått begreppet hemlighet ännu.
Nej, precis. Snart så.
Men är det en väg att gå för att se till att eventuell avkomma eller unga i ens närhet,
ja,
kan liksom...
Att vara liksom helt icke-dömmande mot sitt barn när det gäller sånt.
Ska man säga då så här, och jag kommer inte att bli arg? För det vet man ju inte.
Alltså jag tänker mig att man kan väl säga att jag kommer alltid älska dig precis lika mycket.
Ja.
Alltså jag tror att det är en bättre framing sådär, för att det kan ju faktiskt vara så att man blir arg.
Ja. Men det betyder inte att jag inte älskar dig, för jag kommer alltid älska dig lika mycket.
Ja.
Ja. Bra, fint.
Våra lilla hemliga, det som finns bevarat.
En studie här som jag såg som anknöt till det här med att skamfyllda hemlisar tynger extra.
Mm.
Det visade sig att en försvarlig andel av de som deltog i den här studien, det var en sån här politiktema, höll hemligt att de hade röstat på Trump.
Ja!
Mm. Alltså de fick ange skäl också. Och de som lät bli att säga det på grund av hur det skulle påverka stämning på arbetsplatsen.
Mm.
För dem var det liksom ingen stor grej.
Nej.
Där blev det inte någon sån här mind-wandering, skamhemlis. Men för de som tänkte att det här kommer påverka hur folk uppfattar mig och mitt rykte. Och,
alltså, jag ska gå fram som en hycklare eller liksom, här går jag runt och...
Precis.
Är världsmedborgare och i själva verket så vill jag bara titta på mitt eget...
Så att, om vi går tillbaka till vårt skamavsnitt, och så här, vad är skam? Jo, det är när man bryter mot en norm som man också själv vill tro på eller tro på. Så, här. Så att om man känner att så här, alltså, det här är inte riktigt jag, men jag kommer ändå liksom rösta
på Trump. För det vore så gött med lite var det är, mer pengar i skattekuvertet
eller något sånt.
Mitt jobb kvar i kolgruvan.
Då blir det den här skamkänslan, och då blir det en mind-wandering hemlis som man ältar och som tar över.
Just det. Är inte kärnan i det här att man vill vara en mindre egoistisk människa än vad man är? Alltså du säger att du bryr dig om fler än vad du gör.
Ja.
För i själva verket så är det att du faktiskt ser till ditt eget bästa. And that sucks för din självbild.
Ja, visst. Och så får man skamkänslor av det. Mm. Medan den andra, så att säga, att hålla det hemligt på jobbet är mer bara att
social hygien.
Social hygien, en vanlig som regel som man följer då. Och där blir det inte alls, tar inte över en på samma sätt då. Man gjorde en studie där man ville kika på vilka folk vänder sig till för att dela med sig av hemlisar.
Mm.
En personlighetsstudie. Och den var lite intressant från 2018.
Ja.
Man lät först folk säga vad de tror liksom utmärker folk som är bra att gå till med sina hemlisar.
Mm.
Vilka personlighetsdrag vill man ha hos en person som man ska anförtro sig åt. Det som hamnade högst var att de skulle vara empatiska. De skulle vara självsäkra. Och de skulle vara artiga och entusiastiska. Det var de så här fyra egenskaper som man
sak. Det är roligt kombo.
Sen så när man frågar folk så här, när du faktiskt har gått till andra med någonting väldigt sådär känsligt, en känslig hemlis och dela med dig av den. Vad har det varit för typer? Då visade det sig att då var det bara två av de här egenskaperna som hängde med, nämligen att de skulle vara empatiska och självsäkra. Det var tydligen viktigt. Medans det här med artighet och entusiasm, det var inte alls lika.
Nej, de tyckte jag faktiskt kändes lite apart. Det känns väl viktigare med någon som är icke-dömmande och typ lojal, om det nu är så att man tänker sig att personen i fråga ska fortsätta hålla hemligheten hemlig.
Precis, just det.
I told you that in confidence.
En studie som jag tänkte att vi ska ta upp idag har jag nämnt med typ en mening i något gammalt avsnitt. Men jag tänkte att idag ska vi gå på djupet i den. För den handlar om liksom värdet av öppenhet. Alltså motsatsen. Alltså när man spiller hemlisar. Och det goda det för med sig.
Ja, för nu drog vi en lista på vilka sätt hemligheter påverkar en dåligt. Men man kan väl också till hemligheternas försvar säga att om du har anförtrott någonting till mig, du har till exempel opererat silikonbröst men du vill inte säga det till någon, och du säger det bara till mig, och det är så här, det skulle jag nog kunna få några bra likes i det sociala om jag läckte. Det vore väl kul att få berätta det, men att jag aldrig någonsin gör det får ju mig att känna mig härlig.
Ja.
Att hålla att liksom inte bryta ett förtroende och att vara lojal.
Otroligt besviken ska jag bli på dig om du lät en Insta-post om min bröstoperation.
Jag menade inte likes i sociala medier. Det var en ganska bizarrt sätt att läcka en hemlighet. Jag menade mer den fysiska versionen av likes. Och det kommer inte att bli några bilder på din bröstoperation, Björn.
Nej. Jo, jag tänkte ta upp en studie då från 2013. En Susan Spretcher, Illinois State University. Jag älskar den här studien, för jag tycker att den säger mycket. Och den här har också fått en påverkan på mig och mitt liv, som jag ska berätta.
Kul! Ja. Härligt intro till studien.
Nej, men hon gjorde helt enkelt så att hon satte främlingar med varandra, 12 minuters sekvenser tror jag det var. Och så fick de lite olika frågor att ställa till varann. Liksom olika personlig nivå på dem. Det var liksom tre olika nivåer. En var en sån här väldigt, väldigt ytlig, berätta om din favorithobby. Den typen av frågor. Nästa nivå var lite djupare, alltså typ, skulle du vilja vara känd? Alltså så, att man går på den typen av frågor. Och på tredje nivån så gick man på det djupdimensionella, berätta om ett viktigt barndomsminne och sådär. Vad tror du liksom hände om man utvärderar efteråt de här interaktionerna? Vad folk tyckte om hur det var?
Jag tror att de kände sig väldigt nära personen de pratade med efter att de hade pratat på level 3 om de här barndomsgrejerna. Ja. Då blev det en kanonkille. Vilken grej.
Precis. Så att desto djupare nivå, desto mer tyckte man om varandra.
Knyter vi an här till Benjamin Franklin-effekten. Jag gav något till den personen, alltså måste jag tycka om den. Min känslomässiga berättelse om min relation till min farmor eller så, det är liksom något som är mig kärt. Och den brukar jag annars bara ge till personer som är nära mig eller som betyder något. Och nu ger det till den. Visst. Då måste det här alltså vara någon som betyder något för mig.
Den
att det liksom kontextualiserar relationen.
Kickar nog in en bit in i det här samtalet. Men från början är det ju ren så här reciprocitet.
Ja, just det.
Alltså att man...
Du berättar för mig så jag berättar för dig. Och ja, då har vi,
tänker man sig. Precis. Väsentligt högre liking scores när det var liksom djupt
på tre,
prat. Och det är bara att gå till sig själv.
Ja, till exempel hur du och jag lärde känna varann.
Ja, som vi säkert har dragit i något poddavsnitt.
Ja, det är därför jag blev tyst nu, för jag vill inte tråka ut lyssnarna. Ja. I en bil bakfulla på väg hem från bokmässan.
Där man skippar de första liksom 15 standardfrågorna och går på det viktiga, det allvarliga, det liksom personliga, det känslomässiga direkt. Och det bara händer mycket mer, mycket snabbare. Och det här är ett område där jag aktivt jobbar med personlig utveckling nu. Jag kallar det skippa skriptet. Och det jag menar med det är att om man sätter sig på en, till exempel en bröllopsmiddag, ni vet, man har de här liksom 8-10 frågorna som man bara...
Men vad du, hur känner du Anki?
Exakt. Ja, bostadsrätt, säger du det. Hur stor är den då?
Potatiska täng är så gott.
Ja. Så att bara testa någon gång att så här, kapa det. Att gå på fråga 12 direkt. Mm. Vad tycker du om så här plastikoperationer?
Alltså, ja, just det. Mm.
Alltså, och det är också en så här poäng som den här studiens författare gör. Då, att man, det här betyder inte att man ska gå på liksom det svåraste, smärtsammaste eller bara lämna ut sig själv fullständigt. Mm. Men alltså, man kan börja med något personligt men ganska neutralt,
ja, just det,
till exempel. Och så börja bygga...
Mm, om du fick flytta till en annan plats på jorden, vart skulle du flytta då?
Ja, jag är så sugen på Nya Zeeland. Typ. Ja. Vad skulle du... Alltså att man gör något sånt sådär. Mm. Och liksom börjar bygga ett förtroende då ganska snabbt. Och det här kör jag nu. Ja. Alltså ibland, inte alltid såklart. Ibland så kör jag skriptet också. Men ibland så går jag in i, ni vet, man träffar någon kompis på en middag och så är det liksom sex kompisar till den kompisen, ja, där som man inte, ja, känner. Och att då bara dyka in i det på det sättet. Det blir kul, det blir bra. Ja. Och dessutom har jag tänkt så här, nu eftersom jag är så uppmärksam på den här grejen, att jag uppskattar verkligen när andra är så också. När andra skippar skriptet. Det blir roligare, personligare, man kommer närmare varann. Alltså samhörighet uppstår, ja, massa goda effekter. Man tar en liten social risk, så att det är det man gör. Det här är ett beteendeexperiment där man testar hypotesen. Om jag är för personlig så kommer någon att hugga mig i ryggen. Så att man, men det blir sällan så. Och det här gäller också för hemlisar faktiskt. Att man har massa katastroftankar om vad som händer om man delar med sig. Mm. Och i regel, nästan jämnt, så blir det bra. Dock inte alltid. Det är en forskare som hette Anita Kelly som har forskat på det här länge också med hemlisar. Hon visade i en studie då att folk är dåliga på att göra prognoser om hur deras hemlisar ska, så att säga, tas emot. Mm. Lite åt alla håll.
Mm, vi är dåliga på prognoserpunkt har vi konstaterat i inte mindre än 2 avsnitt på sistone, men i just hemlisfallet också.
Ja, de här katastroftankarna är ofta överdrivna. Det är en dålig prognos i sig då. Men alltså, det finns ju vissa sammanhang när det kan vara knepigt, alltså beroende på kontext. Mm. Alltså, det kanske är jättesvårt i det där grabbiga idrottslaget att berätta om sin sexuella läggning.
Just det.
Om den avviker från normen. Mm. Det kan vara jätteproblematiskt. Mm. Så att det kan verkligen vara liksom kontextberoende. Eller så. Alltså, min poäng här är att det är inte alltid som det är... Ofta, men inte alltid, som det är att rekommendera, så att gå ut med hemlisar. Och hennes tips då, Kelly, så här, det var att prata med någon du litar på. Mm. Alltså, du behöver inte alltid slå på stora trumman. Allra först, gör lite så här, introspektion. Är det här en hemlighet som tynger mig? Mm. Eller är den helt okej? Okay? Mm. Alltså, är det en som tar över som jag går och ältar? Mm. Eller är den helt, går den att leva med? För att sådana har man ju också. Mm. Om den är av den typen så är det ju inget problem.
Nej.
Om det är något som man går och ältar och som tynger en, då är hennes råd att så här, ja, men vänd dig till någon som du verkligen litar på.
Mm.
Det är ett bra första steg.
Mm.
Hon tog upp något exempel ur sitt eget liv när hon berättade något väldigt genant och som hon spred i en lite för vid krets så där, och som blev väldigt känt på hennes arbetsplats, och hon kände att det här är bara fel kontext.
Ja, just det.
För jag vill inte att folk här ska ha den här kunskapen. Så kan det ju också vara.
Mm.
Men generellt sett så mår folk bättre av att lätta sitt hjärta.
Mm.
Till och med han Michael Sleepian hade gjort en sån studie som var lite rolig, där man lät folk gå till något så här, telefonbås i Central Park och bara lyfta på luren, spela in sina egna hemlisar anonymt och sen lyssna på andras.
Mm.
Och bara på att göra det kunde man se en viss effekt på välmående.
Mm.
Sen så blir den mycket större när man pratar med någon annan som kan ge en feedback och sådär. Och emotionellt stöd.
Mm.
Men också när man skriver har man också sett, alltså bara att skriva ner en hemlis ger också ett bättre mående. Så.
Det är en av mina, alltså jag har tänkt att det vore gött att vara religiös och kanske rent av katolik, för att det vore så mysigt att kliva in i ett biktbås och berätta om grejer som jag nu istället måste berätta för kompisar som blir tyngda eller som måste komma med goda råd. Och då slutar de ju vara hemlis lite mer. Det gör de kanske inte riktigt i ett biktbås.
Nej. Men ja, man har ju varit med om det någon gång, att man har också liksom kraften i att berätta någonting, till exempel, som man upplever som lite skamfyllt.
Mm.
Sen så pratar man med, ja, men säg en grupp vänner om det.
Ja, just det.
Och istället för liksom bannor och rynkade näsor så får man kärlek och förståelse och acceptans. Och alltså det som händer är ju att den här hemlisen förlorar ju all kraft. Alltså den här, om vi metaforiskt tänker oss att det var någon sån här stor läskig drake som satt i huvudet, så bara, den bara krymper ihop och blir en liten pippifågel.
Det som gör det till något som är värt att hållas hemligt är just den här känslan att det är så här skamligt, det vill säga det bryter mot normen. Men normer är ju också väldigt, de kan vara väldigt lokala. Så att det kan vara så här, i det här gänget får jag bara rösta på det här partiet. Sen börjar man umgås med andra som har en annan inställning till hur man röstar.
Mm.
Och där vågar man säga, och då plötsligt kan man liksom säga det i det gänget, och då blir det lite mer sägbart i det andra, eller då är liksom den hemligheten bruten.
Brinna för kärnkraft till exempel.
Ja, där har vi det. Det var det jag ville komma till. Men det är ett helt eget avsnitt. Då avrundar vi dagens avsnitt om hemligheter med mig, Lina Thomsgård, psykolog och författare Björn Hedensjö. Klippt avsnittet gjorde Peter Malmqvist och producerade gjorde Klara Wallin. Och vi spelade in på Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.